Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se.
Det här avsnittet är i samarbete med Protea Leadership.
Hej Lotta.
Hej Victoria.
Hur är läget?
Jo, men det är bara bra med mig. Hur är det själv? Du har ju varit i Malmö och Göteborg på en föreläsningsturné här ett par dagar. Ja,
precis, det har jag. Jag har varit tillsammans med Mia Lundin. För hon har varit i Malmö och Göteborg och föreläst om vägen till hormonell balans. Så det har varit superroligt att få hänga med och träffa alla kvinnor på de här platserna. Som har ställt en massa spännande frågor också. Så jätteroligt hade jag varit.
Jag förstår men
nu är jag hemma igen och jag bara kände... det allra första jag gjorde när jag kom hem, det var att plocka fram mina kettlebells i mitt vardagsrum och ställa mig och köra ett hårt pass, men kort. För det blir ju så himla mycket stillasittande när man reser iväg så här.
Först, ja, men vi är inte gjorda för det här med att resa.
Nej, du och jag i alla fall.
Nej, du och jag är inte det.
Nej. Men det blir liksom många timmar på tåget, först ner till Malmö och sen från Malmö till Göteborg och sen från Göteborg hem till Stockholm. Så att,
Man har inte sin yogamatta där.
Nej, och det gjorde jag faktiskt. På tåget från Malmö till Göteborg. Då bara, nu ska jag göra slag i saken. För att jag har väldigt länge tänkt att jag måste köpa mig en reseyogamatta. För att jag tycker inte det är så fräscht att yoga liksom på golvet i ett hotellrum.
Nej.
Och man försöker så här sprida ut någon liten handduk. Men det bara glider runt. Så då blir det nästan att jag inte gör det. Så då bara, nu ska jag ha en. Det behöver jag om jag ska klara av att ut och resa.
Om du ska hänga med Mia på fler turnéer.
Ja, precis. Ja, så det har varit roligt, men nu är det skönt att vara hemma igen. Och härligt att prata med dig lite idag, för du har ju skrivit ett jättebra blogginlägg som har blivit väldigt väl läst på vitalista.se. Berätta lite, vad handlade det om, Lotta?
Ja, nej men precis. Nej men det är så kul när man upptäcker nya saker om hälsa.
Visst är det.
Både du och jag, vi är ju så här, vi är ju riktiga hälsonördar. Och som vi säger om den här podden, alltså vi drivs av nyfikenhet. Och vi vill liksom hitta de här grejerna som gör vad man mår bra av. Och nu så har jag haft det här experimentet med att äta en kost väldigt tung på kött. Liksom. Kött till frukost, lunch och middag. Och nästan inga grönsaker.
Det är upp- och nervända världen.
Ja, det är verkligen upp- och nervända världen. Och jag har ju lite svårt att tro på det, men man måste ju testa själv. Det är ju lite så, man kan ju inte säga något förrän man har testat. Och jag har ju mått så otroligt bra. Både
jag
i kroppen.
Båda.
Ja, du har ju också testat. Ja, vi har mått så bra och jag har känt mig så stark och jag har velat träna mer. Men framförallt mentalt, liksom hur... mörkt det än var i november och december så kändes det som det spelade ingen roll. Jag mådde så bra i alla fall. Liksom. Ingenting kunde krypa mig in på skinnet. Så då sen gjorde jag ju blodtester nu också. Jag gjorde en sån här Wear Labs-test för att se hur 17 ser det ut i kroppen nu då. Det borde ju se, ja, om man ska tro det vanliga som vi liksom, det är att ja, alla markörer skulle gå åt skogen. Liksom. Inflammation.
Åt skogen.
Ja, för höga blodfetter. Och ingen näring. Herregud, jag har ju inte ätit några grönsaker.
Och höga inflammationsmarkörer och annat.
Ja, men det var ju inte riktigt så. Så att det har jag delat i det här blogginlägget. Vi ska inte prata mer om det här nu. Men vi kommer ju definitivt att göra det senare i podden. För vi har ju planerat in olika gäster och... se och grotta i det här. Hur kan det vara så här? Kan man må så här bra av en kost som är emot allt det vi har lärt oss? Liksom?
Men jag tänker, är det någonting som jag har lärt mig under den här tiden sen jag skolade om mig till hälsocoach, så är det ju att man måste hålla ett öppet sinne.
Mm.
Man kan inte bara säga, nej men så här är det alltid sagt, så här har det alltid varit, det här är så här. Det fungerar inte.
Nej.
Utan man måste hålla ett öppet sinne, och precis som du sa tidigare, man måste testa själv och se hur det funkar i ens egen kropp.
Nej, men det är ju så. Och det kanske kommer svänga om igen. Men just nu känner jag att det här är ganska hållbart för mig i nuläget. Och, ja, men det ska bli spännande. Och det finns ju lite forskning om det här som vi har plöjt igenom. Och det kommer väl mer förhoppningsvis.
Mm.
Så det finns... Och sen kommer vi ju prata självklart om annat också i podden. Men det blir ju så. Man snöar ju in lite som nörd. Och eftersom det är sånt, det är lite kontroversiellt också, för att nu ska man ju bara äta mer och mer grönt och sådär, för både miljö och klimat och hälsa enligt många. Så det vill vi också undersöka lite mer. Kan vi få det här, kan det vara hållbart till och med?
Mm.
Inte bara för hälsan utan för klimatet och miljön. Det vill vi också
precis.
Veta.
Mm. Men det är spännande. Vi har flera gäster på gång, och som sagt, det här är ju någonting som vi är väldigt nyfikna på just nu, så att det kommer vi höra mer om, och också se på Instagram.
Mm.
För där kan man ju, om man inte redan följer oss där, så kan man ju kolla in där och kanske kommentera. Och samtalet fortsätter där helt enkelt.
Precis. Det är många som har kommenterat, så det är jätteroligt.
Mm.
Mm.
Men du, nu är det ju dags för del 2 med ledarutvecklaren Mona Bränkle-Geijer. Och henne kunde vi höra för första gången i avsnitt 137. Det var väl sista avsnittet innan jul, eller hur?
Precis.
Ja, och då pratade vi ju om det här spännande enneagrammet, som ju är en metod som handlar om 9 olika personlighetstyper och deras drivkrafter i livet. Så om du inte har lyssnat på det ännu, så gör gärna det. För det är faktiskt väldigt spännande och intressant och så här roligt att kunna hitta sig själv bland de här 9 typerna. Och kanske den man lever med och sina vänner och chefen och allt vad det är. Så där beskriver Mona de här 9 typerna. Så lyssna gärna på det.
Ja, och jag kände det själv i min familj. Mycket föll på plats när jag fattade vilka personlighetstyper vi var. Så det var ganska kul. Bara att få göra det bland sin familj. Och sen också du och jag, vilka typer vi är och hur vi funkar tillsammans. Jättespännande.
Ja, verkligen.
Mm. Och Mona använder ju den här metoden som en del i sitt jobb som ledarutvecklare. Och det har vi ju också fått prova på. Hon har hjälpt oss här ett par månader. För även en coach behöver en coach ibland. Och oavsett om man har fastnat och behöver hjälp framåt, eller om man behöver någon som guidar en igenom en förändring, så kan ju en coach få ett jättebra stöd och som har många verktyg för att man ska kunna komma igenom det.
Ja, men precis. För att bli coachad, det är ju faktiskt väldigt kraftfullt. Och det ser ju vi till exempel när vi hälsocoachar våra klienter. För ensam är inte alltid starkast. Man klarar inte allting på egen hand.
Nej,
alltid.
Inte alltid.
Inte alltid. Och då kan det vara bra att ta hjälp. Och särskilt också när man vill spida på sin personliga utveckling, så är ju en coach supervärdefullt.
Ja. Och det här med personlig utveckling, det är ju just det som vi ska djupa mer idag. Vi ska prata med Mona och hennes kollega Erik Westerberg på Protea. Vi ska nämligen prata om självutforskning. Vad är det? Hur gör man? Och vad är det bra för egentligen? Så vi låter Mona och Erik berätta mer. Hej Mona och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack.
Tack.
Och hej Erik, och varmt välkommen till Hälsosnack.
Tackar.
För första gången.
För första gången.
Ja. I avsnittet innan jul så träffade vi ju dig Mona, och då pratade vi om det spännande enneagrammet och de 9 personlighetstyper som utkristalliserar sig i det. Och i dagens avsnitt så har du tagit med dig din kollega Erik, och vi ska prata mer om självutforskning. Hur man kan lära känna sig själv bättre, för mer harmoni, för att lära sig att agera snarare än reagera. Om man kan ha det här till mängder av bra saker i sitt liv, och det ska vi prata om.
Mm.
Men innan vi går vidare så får ni jättegärna presentera er själva lite. Ska ska du börja Mona lite kort, för du, vill man höra mer om dig så lyssna på förra avsnittet.
Precis.
Mm. Ja, jag heter Mona Bränkle-Geijer och jobbar som ledarutvecklare i ett företag som heter Protea Leadership. Så vi jobbar med att utveckla ledare och både i individuella program och genom grupper där vi har mera traditionella kurser. Och det är världens roligaste jobb och därför är jag jätteglad att jag får vara med här och berätta lite om en metod som vi har tagit fram som vi tycker är väldigt användbar för den ger fantastiska resultat.
Kul, ska bli spännande.
Ja, och jag heter Erik Westerberg. Jag har också jobbat som ledarutvecklare i 10 år. Faktiskt tillsammans med Mona under hela den tiden. 2013 så startade vi Protea Leadership tillsammans. Därför att vi ville göra någonting som vi inte såg på marknaden. Och det är det vi ska prata lite grann om idag.
Spännande. Och vad gjorde du innan du blev ledarutvecklare?
Ja, det är precis som Mona. Jag var ingenjör och jobbade med elektronikutveckling och inom IT-sektorn.
Mm. Mm. Men för att gå rakt på sak, vad menar ni med självutforskning? Vad betyder det ordet?
Självutforskning betyder ju att jag utforskar mig själv. Det vill säga att förstå mig själv bättre. Det här kan man säga bygger på neurovetenskap, det vill säga all den här kunskapen som har kommit fram om hur vår hjärna fungerar och hur det påverkar oss i vår vardag. För de som är extra intresserade så finns ju Anders Hansens jättefina tv-serie om hjärnan att titta på.
Just det.
Mm. Men man kan säga att vi människor, vi har väldigt mycket vanor och de är många gånger automatiska. Och det betyder att vi sätter igång och gör dem utan att egentligen vara medvetna om att vi gör dem. Och evolutionärt så har det här hjälpt oss att överleva. Så vår hjärna kan man säga, precis som Anders Hansen lyfter fram, är ju en gammal maskin. Mm. Den är anpassad till den tiden när vi levde som samlare och jägare i lite mindre grupper i naturen. Och tittar man på människans hela existens som 365 dagar, så 364 av de dagarna har vi levt som jägare och samlare, så det är det som har format vår hjärna. Men nu lever vi i en modern tid som dessutom speedar upp och det händer mer och mer saker hela tiden. Och då försöker vår hjärna då utifrån de här urgamla överlevnadsmönstren och tolka allt som händer omkring oss. Och det gör att hjärnan går igång på saker och tolkar det som att det är väldigt farligt. Drar igång stressreaktioner och då har det massor med effekter på hur vi fungerar som människor.
Ja, när vi blir stressade förr i tiden då handlar det ju antingen om att fly eller att slåss. Och ingen av de alternativen är ju särskilt tillämpbara idag. Om man till exempel tänker sig att bussen kommer för sent och så blir vi arga då istället på busschauffören och stackaren som inte alls kan beskyllas för att bussen kommer för sent. Så att våra reaktioner, man kan säga att gapet blir större och större mellan hur samhället är och hur vi reagerar.
När vi upplever någonting, vi hamnar i en situation, så dels så ser vi ju saker och ting, men där det saknas information, till exempel om vad människor har för avsikter bakom att göra det de gör, så har vi en tendens att fylla i med att vi själva tänker oss vad som skulle kunna vara en förklaring. Så att när en person till exempel kommer för sent till det möte som jag kallar till 3 veckor i sträck, då tolkar vi det som att nej, han bara motarbetar mig. Han lägger krokben för mig. Det är oschysst. Vi som har en antimobbningsstrategi på vårt företag.
Jag tror att det har med mig att göra personligen. Mm.
Ja, precis. Och när vi har hittat och fyllt i de här sakerna som saknas i för att förstå händelsen, liksom vi skapar som en story, så glömmer vi att vi har hittat på och lagt till dem själva. Och så ser vi helheten som det här är ju det som är sant. Men i fallet med personen som kommer för sent så kanske det fanns helt normala förklaringar till varför det blev så.
Mm. Mm. Så det gäller att förstå de här underliggande mekanismerna, liksom hur vår hjärna fungerar först och främst, liksom som en bas i hur man sedan agerar.
Mm. Och inte bara vilken hjärna som helst utan just din.
Mm.
Eftersom, som vi pratade om i avsnittet om enneagram, så fungerar vi faktiskt ganska olika. De här 9 olika typerna som jag berättade om i enneagrammet, de fokuserar, lägger uppmärksamheten på olika saker i en viss typ av situation. Vissa har bara koll på vem är stark, vem bestämmer, vem är det som har makten i situationen. Och en annan lägger fokus på vilka är det som inte mår bra just nu och hur kan jag hjälpa dem. Och de kommer ju komma från samma möten med helt olika historier och tolkningar om hur det var där.
Mm.
Och sen naturligtvis är det så att var och en av oss som individ har en helt unik individuell uppsättning av metoder för att tolka och förstå verkligheten.
Mm.
Eftersom vi både har en komponent som är medfödd och en komponent som vi kan kalla betingning. Hur vi har påverkats under hela vår tillblivelse, uppväxt och liv.
Mm.
Mm. Och det är rätt mycket slumpen som styr hur vi kommer att uppfatta olika saker. Man kan tänka sig att när man var liten så trillade man av en cykel och slog sig. Och då, det innebär ju ett helt nytt förhållande till cyklar än före den händelsen till exempel. Så att då blir inställningen till cyklar att de är farliga. Och det kanske man har hela livet.
Mm.
Om man inte börjar jobba med sig själv och ifrågasätta den liksom automatiska reaktionen eller känslan kring cyklar.
Precis. Vi kan kalla det här sättet att reagera för automatiska reaktioner. Det är precis som ett flygplan som kör med sin autopilot. Och det är ju jättebra att ha en autopilot, men det är inte bra i vissa situationer när man till exempel ska landa eller när man ska lyfta eller man kommer in i ett dåligt väder. Då gäller det verkligen att vara närvarande och medveten om vad man håller på med. Om vi tar några exempel på automatiska reaktioner. Om man tänker sig här att vi sitter på ett möte och en person plötsligt gäspar. Då finns det en stor risk att jag tolkar det som att den här personen är ointresserad. Men behöver det vara så? Det kan ju vara så att den här personen har blivit väckt under natten av ett litet barn till exempel. Så min tolkning kan vara alldeles fel.
Ett annat exempel kan vara 2 personer som stämmer träff vid huvudingången till Orleans City. Det är bara det att den ena tycker att huvudingången ligger på Klarabergsgatan och den andra där tunnelbanan kommer upp. Och så står båda och i tid, tittar på klockan och är jättearga för att den andra är så slarvig och aldrig kan hålla reda på att komma i tid.
Mm.
Så det blir ju att man i alla situationer, om man inte är medveten, om man inte har liksom jobbat med sig själv, då är det ju väldigt lätt att spontana tolkningen är att ja, men alla är ju som jag. Mm. Alltså alla liksom ser världen som jag, alla har mina liksom intresseområden. Mm. Och så inser man att nej, men så behöver ju faktiskt inte alls vara. Och det märker man ju i det här enneagrammet. Det tycker jag blir väldigt tydligt där.
Mm.
Och sen också att att man inte bara reagerar som sagt, utan man tänker så här, kan det finnas någon anledning till att min första spontana tanke och känsla är så här? Och verkligen börja titta på den.
Precis.
Är jag rätt ute eller?
Alldeles så, ja.
Mm.
Den här komponenten att bli medveten istället för att agera då som på autopilot är liksom nyckeln i det här.
Mm.
Men också det som är utmaningen.
Ja, därför det är ju inte lätt.
Om det nu är någonting som är en automatisk reaktion som i princip händer då i mitt undermedvetna. Det betyder ju per definition att jag inte är medveten om det.
Nej, och hur vet man då? När ska jag koppla ur autopiloten? Det är ju väl det som är nyckeln då, att när ska jag gå på autopilot och lita på mina instinkter och när ska jag, nej nu måste jag backa tillbaka.
Mm.
Ja, nej men det är alldeles rätt, det kan vara svårt att veta det för att vi behöver ju autopiloten. Det är ju jättebra med vanor för att det gör oss mer effektiva.
Mm.
Jag tänker om vi inte hade vanor och man ska borsta tänderna på morgonen, det går ju inte på 2 minuter då om det vore som första gången, utan det kommer ju ta 20 minuter att borsta tänderna.
Ja, vänta nu, hur var det nu? Jag vet att det var lite komplicerat. Ja. Något skulle på något annat och in
ja,
i något.
Ja, just det. Var skulle man ha tandkrämen någonstans?
Ja.
Ja, så att det är ju jättebra med vanor, men just att träna upp vaksamheten för när det är dags att koppla ur autopiloten och liksom köra medvetet. Mm. Det är ju det handlar om.
Mm. Så det är det som vi har tagit fram en modell för, som vi då kallar för Proteas medvetenhetshjul.
Spännande. Give it to us.
Och det är en bild som vi lägger upp på Instagram, så att ni som lyssnar kan bara gå in på Hälsosnack på Instagram, så finns den där.
Jättebra. Så då tänker vi oss att de som lyssnar förhoppningsvis har möjlighet att ha den här bilden framför sig. Mm. Så det är ett hjul då, som har 5 olika steg på sig. Och om jag bara snabbt går igenom, så steg nummer 1 står det reaktion. Och det handlar om att när vi agerar så här på automatik, och det är en situation där det inte funkar så bra, så brukar det resultera i att vi får upprörda känslor och tankar. Så det blir lite grann som att när man känner att nu blev jag jätteupprörd över den här saken, och varför blev jag det?
Där är en ledtråd då till att men här är någon automatisk reaktion som har kickat igång i mig, och den kanske inte är jättehjälpfull, eller hjälpsam heter det kanske, i den här situationen.
Nej, precis.
Ja.
Det är precis så. Det är precis så. Och reaktionen kan ju vara olika för olika människor. En del kanske blir arga och irriterade, men det kan ju också vara oro och rädsla till exempel.
Mm. Eller ledsen och sårad. Och...
Ja.
Mm.
Att man börjar skrika på folk eller att man drar sig undan.
Mm.
Men att det är en känslomässig reaktion som liksom griper tag och kanske känns efteråt.
Mm.
Tankar som man kanske liksom snurrar runt och ältar runt. Men varför sa han så där och varför gjorde jag så? Och som hänger kvar efteråt.
Mm.
Så,
när det uppstår negativa känslor, då har man en ledtråd till att här kan jag själv utforska.
Just det.
Mm.
Och det blir ju också, kan man säga, då ett perspektivbyte. Från att den här händelsen var någonting negativt och jobbigt, så blir det här, äntligen hittar jag en ingång till att förstå mig själv bättre. Mm. Och nästa steg handlar då om att sätta ord på det som har hänt. När vi har i huvudet så tenderar det att snurra runt och blir lite varianter, och vi får liksom inte riktigt samma överblick på det. Så att för de som tycker om att skriva, så är det här ett utmärkt tillfälle att ta fram papper och penna, eller kanske knacka på sin dator eller någonting. Och skriva ner vad var det som hände och vad kände jag, och liksom bara beskriva själva förloppet.
Så det kan man göra så här efteråt när man reflekterar lite över händelsen och hur man reagerar.
Ja, det är väldigt viktigt det du säger nu, för att är man i reaktionen så är man oftast inte särskilt bra på att göra en analys när man känner att det kryper i kroppen kanske, utan här gäller det att vänta tills saker och ting har lugnat ner sig och man får tillgång till sina förmågor igen. Så att det får man göra efteråt.
Jag får meditera en stund, lugna ner sig.
Precis, precis.
Mm. Och när man beskriver då att försöka hitta ord som är objektiva och neutrala, att börja skilja ut det objektiva förloppet från mina tolkningar och mina reaktioner på det som hände. Och bara det är ju en övning i sig som kräver att man har förmåga att stanna upp och blicka inåt och lite grann ställa sig bredvid sig själv. Som om man inte vore helt insyltad.
Mm.
Och om det är svårt så kan man ju då försöka ta hjälp av någon annan person som inte är insyltad i det som har hänt.
Mm.
Och som antingen som Erik och jag kan vara en coach, eller som kan vara en god vän eller någon annan person som man litar på.
Och så kan jag väl säga det att om du inte gillar att skriva så går det lika bra att berätta som om du berättade för en vän till exempel. Det behöver ju faktiskt inte vara någon närvarande, utan prova att berätta hela historien ensam i ett rum, så fungerar det lika bra som att skriva text.
Mm. Men man ska helst prata högt, man ska fortfarande inte ha det liksom bara i sitt huvud då, utan poängen är liksom att på något sätt få ut det.
Man ska låtsas att man berättade för någon, för att då måste man vara lite pedagogisk och lite logisk så att den andra kan förstå det. Och det är då man märker om man har tankegrodor.
Mm, bra tips.
Mm.
Mm. Och när man har fått klart för sig vad som hände så är det dags för nästa steg då, steg 3. Och det är där det riktiga jobbet sker då, i form av att analysera och utforska det som har hänt. Så ofta hamnar man i att man kan formulera ner det man är upprörd över. Till exempel, varför sitter han och gäspar på mitt möte hela tiden? Är det bara för att visa att jag är så himla tråkig när jag leder mina möten? Och så använder man olika frågetekniker för att testa av det här påståendet. Är det sant att han tycker att jag är tråkig? Jo, så verkar det ju vara. Men så kanske man tar frågan en vända till. Kan du vara helt säker på att det är sant att han tycker det? Så tänker man efter. Kanske inte helt säker. Det skulle ju kunna finnas en liten möjlighet att det inte är så. Och där börjar ett nytt perspektiv på händelsen öppna upp. Och det är det som gör att man får möjlighet då att i den här processen se nya lösningar.
Mm.
Vi kan komma tillbaka lite mer till exakt det här med analysen och så. Och,
ja, men jag tror att det där är ett viktigt steg. Jag tror mycket händer där när man ifrågasätter.
Mm. Och sen när man har analyserat och börjar få klart för sig och ser skillnad då ännu tydligare på det som var mina tolkningar och det som faktiskt har hänt och det jag vet och det jag tror, då går man till steg 4 och börjar fundera på vad vill jag? Och då är det ju bra om man har tänkt igenom egentligen innan då lite vad är viktigt för mig? Vilka är mina grundläggande värderingar som jag inte vill kompromissa med? Har jag några viktiga mål som är det som jag verkligen vill prioritera i mitt liv? Så om man till exempel då har som mål att vara en bra förälder till sina barn och ge dem en bra start i livet. Och så upptäcker man att man sitter och jobbar över varenda kväll och kommer hem efter barnen har somnat. Om man börjar bli medveten om det här, då ser man att här finns det ju ett gap mellan det jag faktiskt liksom på en djup nivå vet är viktigt för mig. Jag har skaffat barn och jag älskar dem och jag vill ge dem en bra start. Men sen finns det automatiska reaktioner som gör att för att vara duktig på jobbet så sitter jag kvar och gör lite mer och lite mer och lite mer. Och när man ser den här krocken så får man ta ställning. Vad vill jag i den här situationen? Och då kommer man också till steg 5. Vad gör jag nu då? Hittills har jag suttit över på kvällarna. Finns det andra sätt för mig att hantera den här situationen som kanske också då är återkommande i mitt liv? Och så får man ta ställning. Men det kanske är så att man kan hitta någon kompromiss då. Och jobba över bara få kvällar i veckan och få lite mer tid hemma. Och steg för steg då införa förändringar som verkligen ändrar livet i grunden. Mm. Och det är det som självutforskning handlar om.
Mm.
Att få ett bättre liv.
Mm. Men det vi har märkt är att många gånger så räcker det att man upptäcker en sak hos sig själv för att det ska bli en förändring. Man upptäcker att jag funkar på det här viset. När det här händer, då gör jag så. Och när jag väl vet det så kommer jag inte göra så nästa gång.
Men det låter ju väldigt lätt. Men det känns ju som så lätt.
Ja, fast vi har märkt det på väldigt många av våra kunder. Att det faktiskt räcker med förståelsen.
Mm.
Sen är det ju givetvis så att det finns svårare saker att göra. Och då måste man träna.
Mm.
Och det gör man inom ett sånt här Protea-program. Då får man träna in ett nytt sätt att vara.
Mm.
En ny automatisk reaktion kanske, som är mera i linje med den man vill vara. Men det kan också vara så att det här sitter väldigt djupt och det är väldigt viktigt för mig att ändra på det här. Och då får jag söka hjälp av en terapeut.
Mm. Men med den första medvetenheten så kan man ändå komma långt.
Man kan komma väldigt långt, förvånansvärt långt. Vi är förvånade över faktiskt att det räcker med att förstå i väldigt många fall.
Mm.
Det är lite grann om man jämför med att rensa ogräs i sin trädgård. Så när man inte har rensat ogräs förut, då är det ganska jämvuxet och ser ganska hopplöst ut. Men man får ju liksom bara börja i någon ände och gräva och stå i och försöka få bort det. Och då kommer en del ogräs vara väldigt lätta att få bort. De har precis landat som ett litet frö och så bara krattar jag så torkar de och dör. Medan andra då är rotogräs som tistlar och maskrosor. Och de får man kanske jobba på i flera säsonger innan man får bort dem helt och hållet. Och lite grann så är det med våra vanor. Att en del vanor räcker med att jag bara inser ja, men det här var ju inte så bra. Och med andra så blir det ett utdraget arbete helt enkelt. Med den här träningen då som vi hjälper våra kunder med när vi genomför de här programmen för ledare.
Ja, för jag kan tänka mig att man har då många såna här som sitter med rötterna hårt. Och sen så är man, att bli just medveten om att ja, men det här är inte bra reaktioner. Jag kan göra, det finns andra sätt liksom. Det är väl det som är det svåraste hos många, att ja, bli medveten helt enkelt.
Ja, för det är kanske inte så många som har tänkt på att man har nytta av att själv utforska.
Nej.
Det är liksom ingenting som finns i vår kultur egentligen. Medan om man blickar österut mot olika religioner och filosofier från till exempel buddhism och så vidare. Så det här med att blicka inåt är ju en del av deras förhållningssätt. Så där finns det kanske lite mer vana och man vet i alla fall att det finns och så vidare.
Mm.
Här i väst är det många som säger att nej, men navelskåderi, det är väl ingen idé. Liksom. Nu ger vi oss ut här och gör nytta i samhället.
Och förändra andra eller försöka skapa förändring utåt som är ganska svårt då, att förändra andra.
Ja, alla säger ju att de vet att det inte går och alla försöker ändå.
Man ger inte upp hoppet. Nej. Kanske kan jag få dig att förändra dig.
Ja.
Det skulle vara så skönt för då skulle jag slippa det.
Ja.
Eller hur?
Mm.
Mm. Och så jag tänker på den där liknelsen med rabatten. Då blir det ju också att ju mer man har rensat till slut så det är ju inte så att man aldrig behöver rensa i sina rabatter igen. Men det blir lite lättare för varje gång. För håller man det fräscht så behöver det inte gro igen allt för mycket.
Precis, så är det. Så att man blir liksom aldrig klar och kan sluta med det här. Därför att vi är så komplexa, det finns så många lager i människor så att det kommer alltid upp något nytt.
Mm.
Men med tiden så blir liksom de här hang-ups som man har mindre vanliga.
Mm. Jag hade en släkting som gick bort för några år sedan och de flyttade väldigt mycket i sitt liv för hon blev alltid osams med grannarna. Och till sist så tänkte vi andra omkring att tänker du inte på att det kanske är någon annan gemensam nämnare än att det alltid är grannarna som det är fel på. Mm. Liksom. Att man någon gång kanske reflekterar tillbaka.
Mm.
Men nej, vissa gör inte det.
Det var ett jättebra exempel. Mm. För där blir det ju tydligt också att det påverkar inte bara personen utan människor runt omkring. Familjen som fick flytta med.
Mm.
Barnen fick kanske byta skola en massa gånger.
Mm.
Och grannar som blev upprörda.
Ja, överallt. Mm.
Men också att det här med självutforskande kan vara väldigt smärtsamt.
Mm.
Därför att det kan ju vara superjobbigt att se att amen, det är jag som inte reagerar på ett så trevligt sätt eller det är ju jättetufft. Så då kanske man går så här, man flyttar 10 gånger innan man bara, nu får det räcka. Nu får jag nog titta inåt.
Mm.
För att det ändå känns lättare att dra upp hela familjen och köpa nytt hus och flytta snarare än att se vilken del jag själv har i problematiken.
Mm.
Mm.
Men jag tror att har man väl kommit igång med självutforskning så vill man fortsätta. Därför att man upptäcker att det för med sig så mycket positivt.
Mm.
Och jag tittar på våra kunder när de börjar med det här så är det ju oftast ganska enkla frågor som kommer upp först. Och som inte är så jobbiga. Och efterhand så kanske det blir större och svårare frågor. Men då har man tränat på enklare saker till att börja med. Processen i sig skapar på något sätt en känsla av att vilja fortsätta. Därför att det för med sig så mycket bra.
Mm. Mm.
Så jag tror att har man väl kommit igång så kommer man inte släppa det här.
Mm. Ja, och sen så är det lite som vi pratade om förra gången. Tror jag, det här med egot.
Mm.
Och om man lär sig också separera egot så är det oftast egot som mår sämst när man ska börja jobba med det här.
Mm.
För egot håller ju kvar med i den här självbilden. Medan om man kan ställa sig lite vid sidan om och inte ta det så personligt, utan jag är faktiskt utanför mina, jag är inte det jag gör eller säger, då blir det inte lika tufft mot sin egen självbild heller, och man kan separera sig från det där.
Mm. Så att kunna skapa den här distansen är en komponent i en sån här utvecklingsresa. Mm. Att inte ta saker och ting så personligt.
Mm.
Mm. Så att människor som inte har jobbat så mycket med sig själva. Och det här är ju en utveckling som ibland sker spontant under livet. Men det finns inga garantier. Och det är därför som man kan möta både yngre och äldre personer som är väldigt fast i sin egen tolkning och sitt eget sätt. Och som kan vara lite jobbiga att umgås med då, med andra ord. Mm. För att de tar saker och ting personligt hela tiden till exempel.
Mm. Har ni något bra tips om man är ny på självutforskning?
Mm. Ja, men om man börjar med den här processen. Så en sak man kan göra som ni har pratat om i många andra avsnitt som stärker förmågan, det är faktiskt att meditera och andra sådana metoder för att träna sig i att styra sin uppmärksamhet. För annars kan det vara så att uppmärksamheten hoppar bort ifrån de här jobbiga sakerna och kommer på något mycket viktigare, och sen så upptäcker man en kvart senare att man inte alls håller på och självutforskar. Så det är någonting som kan hjälpa. Om man tycker att det är kul så bidrar det på ett positivt sätt. Mm.
Träna på få fokus,
ja,
bland annat. För det, meditation gör ju så mycket mer också, men det är en aspekt.
Mm. Och också kroppskännedom. Att vara i kontakt med sin kropp.
Mm.
Därför att känslor känns ju i själva kroppen.
Mm.
Så blir man bättre på att läsa av så får man bättre input till den här processen. Och med först i början kanske man hittar saker, reaktioner där man har blivit mycket upprörd. Och sen med tiden så behöver man kunna hitta sådana där man blir bara lite mindre upprörd. För att fortsätta och rensa sina ogräs helt enkelt.
Mm. Mm.
Men sen har vi också märkt att man kan faktiskt använda sina vänner och folk runt omkring sig och också studera dem och se när de har reaktioner. Och så kan man liksom lite smygträna även på dem. För att det är ju mycket enklare att studera någon annan och tycka om dem än att tycka om sig själv. Så det kan man göra när man har tråkigt på något möte någon gång, så kan man sitta och studera de andra mötesdeltagarna och så kan man fundera på varför säger han det här just nu. Ja, men det gör han inte för att bidra till mötet, utan det gör han bara för att tala om att han kan det här, att han är jätteduktig.
Mm.
Och så lär man sig någonting även då.
Mm. Mm. Ja, oftast så är det ju så att det man retar sig på hos andra, det är ju det man själv brottas med också. Att man, det är oftast de mest negativa sakerna som man dömer andra, är det man dömer sig själv för. Så det är såklart.
Det säger någonting om en själv.
Ja.
Så att när man hör sig själv då uttala någonting nedsättande om en annan person, så kan man ta det som en ingång i det här självutforskningsarbetet. Mm. Varför retar jag mig så mycket på personen när den gör så här? Och just för att det kommer att säga någonting om mig.
Mm.
Mig själv. Mm. Och sen har vi ju enneagrammet då, som också kan vara en hjälp i det här arbetet. Om man har tagit reda på, så man känner sig hyfsat säker på vilken typ man är i enneagrammet, så betyder det att man kan liksom rikta in sig på att områden man kommer uppröra sig över mer än andra finns beskrivna för respektive typ.
Då kan man vara lite mer beredd på, okej, det här är det förmodligen jag behöver jobba mer med.
Mm. Så för en del människor så är det kanske att när någon frågar, du, jag har så ont om tid, där skulle inte du kunna hjälpa mig att fixa det här? Och de bara säger ja, fast de inte alls har tid och möjlighet. Och för andra personer är det ju tvärtom, att de aldrig någonsin skulle gå med på att hjälpa någon. Så då får man ju inse att ja, men den ena ska verkligen vara uppmärksam på när någon kommer och frågar om hjälp. Där är troligt att jag ibland liksom har automatiska reaktioner som gör att jag till exempel inte kommer hem i tid till mina barn. Mm. Och för någon annan så är det mer då att vara vänligt inställd och erbjuda sig att hjälpa och vara lite mer generös med deras område som de behöver ha fokus på. Där kommer det dyka upp situationer som det finns anledning att självutforska.
Men om vi backar tillbaka lite till det här viktiga steg 3, det här att analysera och i självutforskningen.
Mm. Det är ett jätteviktigt arbete och det är här som man verkligen då går på djupet genom lager av föreställningar som man har som människa. Och där har vi tagit fram en lista med olika frågor som man kan använda till sig själv. Som kommer från många olika källor. Så att, till exempel som jag nämnde tidigare, är det här sant? Och kan jag vara riktigt 100% säker på att det här är sant? Kan vara ett sätt.
Ja, och sen även om en sak är sann så är det ju inte säkert att man ska reagera på det sättet som man kanske gjorde. Jag kanske reagerar onödigt starkt. Jag hade visserligen rätt, men samtidigt så blev vi ovänner.
Mm.
Är det värt det?
Ja, jag kanske är tråkig på det här mötet. Eller?
Ja, och då kanske jag behöver precis se över hur jag leder mina möten.
Ja.
Mm.
Kanske därför han sitter och gäspar.
Precis.
Ja.
Mm. Han som gäspar på mötena.
Ja, precis. Så en annan fråga kan vara också, är det här beteendet nyttigt? Det vill säga, leder det mig till de mål som jag vill uppnå?
Mm.
Ja, man måste ju välja sina slag och inte alltid gå på och agera utan att faktiskt bara låta bli.
Mm. Det kan också vara en del av självutforskningen. Att bara, nej, men nu släpper jag det här. Jag kommer ingen vart. Den där personen behöver göra sitt jobb. Jag kan inte göra det jobbet. Utan nu får jag välja då att ta den striden eller inte.
Mm.
Och ibland kanske man måste stå på sig. Men,
Men inte alla gånger.
Inte alla gånger, nej.
Nej. Nej, det är ju det som är det här med att vara medveten. Då ser man ju att situationerna är olika. Och att det kan finnas olika alternativ som blir bäst i olika situationer.
Men det här steget är ju svårt, för att här gäller det att upptäcka saker om sig själv. Det gäller att ändra på sin självbild. Och en del av det som man upptäcker här, det är ju inte så charmigt alltid. Alltså.
Nej.
Och det fina med det är ju att man gör det faktiskt själv, så ingen annan behöver ju få reda på det. Men även inför mig själv så kan det vara lite jobbigt det här att konstatera att jag är inte riktigt så som jag skulle vilja vara här.
Men jag tycker det är också bra med enneagrammet som ett hjälpmedel att förstå att det finns olika typer och alla har vi bra och dåliga sidor. Liksom, ingen av de här är perfekt fulländad som människa, utan vi är alla människor med våra för- och nackdelar.
Mm. Ja, men verkligen. Det är en viktig insikt av enneagrammet. Både det att alla har styrkor och svagheter och också det här bara att inse att man kan uppfatta en situation så väldigt olika.
Mm. Och också se på andra människor, att vara lite mer accepterande och förlåtande med dem också. Att, ja, men det brukar jag själv tänka, ja, men med min man eller med Victoria eller med vem som helst. Att, ja, men nu är jag lite irriterad på det här. Men samtidigt ser det ju bara för att ja, men de här positiva sakerna kommer ju med. Mm. Den här baksidan. Och det har jag, sen så påminner jag mig, just det, jag själv har ju också det som de måste ta. Liksom. Så att då är det också mycket lättare att förlåta andra för sina svagare sidor när man inser att de måste ju förlåta mig för mina svagare sidor.
Mm. Det blir ju ett sätt att man kan säga att man utvecklar sin empatiska förmåga eller emotionella intelligens, EQ, genom att kombinera enneagrammet och självutforskning på det här sättet.
Mm. Så kom ihåg det när ni gör i självutforskning, att det är okej att ha dåliga sidor. Det var det som var min poäng.
Ja, det är jätteviktigt att man är vänlig mot sig själv när man gör det här. Att man gör en vänlig bedömning, för att om man tänker sig att man ska vara en hård domare, då är man en dålig domare, för då är det sannolikt egot som är inne och dömer, för egot är ju mästare på att döma.
Mm.
Och ska egot analysera egot så blir det inte bra, utan man måste göra det här vänligt och accepterande.
Mm. Ja, men jag tror att det är viktigt att påminna sig om, för att det är så lätt att vi blir hårda mot oss själva och att man går in med den också, nu ska jag bli bättre människa, nu ska jag självutforska, och sen så har man en ganska, får man prestation tänk med liksom. Men det är inte riktigt det som
då, då kan man utforska det också.
Ja, då kan man utforska det också. Varför har jag prestation?
Ja. Mm. Men självutforskning och personlig mognad, det är ingen tävlingsgren.
Mm. Kan man inte bli bäst på det? Alltså?
Bli
då är det inget för mig.
Mognast i världen.
Ja. Då går man där ganska självgod. Då är det som man inte...
Ja, då är det bara tillbaka in i det här självutforskning.
Ja. Back in it.
Ruta ett. Sen har själv.
Men den här insikten man får när man självutforskar, det är ju också en förutsättning för att man ska ändra på beteenden som inte är bra. Jag jobbade en gång med en vd som långpendlade till jobbet i Stockholm. det innebar att han var borta ganska mycket hemifrån. Men han var stolt över att han ändå hade bra, han var närvarande pappa, hade bra kontakt med sin familj. Och sen började vi jobba med lite olika frågeställningar och han fick med sig en uppgift hem att han skulle träna på att lyssna aktivt. För han var som vd van att tala om saker för folk men inte lika van att lyssna. Och när han gick hem och lyssnade på sin son, då fick han höra att sonen var mobbad. Och han fick så dåligt samvete för att han inte hade vetat det här. Det hade pågått flera år. Och han hade liksom trott att han var en sån bra pappa. Så den insikten gjorde ju väldigt, väldigt ont i honom. Hela hans självbild av att vara den närvarande goda fadern sprack. Men det var ju också först då som han kunde börja ändra på sitt beteende. Och ta sig tid och vara med sin son, lyssna och vända den här utvecklingen. Så att de fick en bättre relation och det började funka bättre i skolan. Så att... Han tog upp det när vi gjorde en utvärdering i slutet av programmet. Att det hade varit väldigt jobbigt men han också var väldigt tacksam.
Mm. Härligt.
Mm. Mm. Ja, men det är fantastiskt att få vara med.
Verkligen.
När man känner att människor tar sådana stora kliv och har det här modet. För det krävs ju mod som sagt. Mm. För att våga låta sin självbild spricka. Och så få någonting nytt växa fram inifrån. Mm. Som Karin Boye diktade att det gör ont när knoppar brister.
Mm.
Varför skulle annars våren tveka?
Mm. Ja, men ni jobbar ju väldigt mycket med ledare. Och varför tycker ni så viktigt att jobba med just ledare i de här i självutforskning?
Ja, ledare är ju väldigt centrala personer i en organisation och som påverkar många människor. Så det är en anledning. En annan anledning är ju att det är jobbigt att vara ledare. Och det blir jobbigare och jobbigare allt eftersom tiden går. En ledare idag ställs för en enorm mängd komplexa frågor. Det var enklare förut. Då kunde man ägna sig åt sitt företag och företagets lönsamhet. Men idag är företaget en integrerad del i samhället. Och vi anställer i företagen personer av olika åldrar med olika attityder, olika idéer om hur saker och ting ska vara. Och företaget har mycket, mycket större roll i samhället genom till exempel hållbarhetsresonemang och sådant.
Men det är ju också så att nu för tiden, om man jämför med ett längre perspektiv, att kunskapen är så hög bland människor så att alla måste ju vara lite mer självgående. Så att en ledare kan ju inte bara sätta upp ett antal regler, följ de här, vi ska dit och så går alla dit. Eller gör det de ska. Utan det är ju väldigt komplexa organisationer nu med mycket hög kunskap och specialister. Och...
Mm. Det blir ju ett annat sätt att leda.
Ja.
Det handlar ju om att få människor att vilja jobba mot de mål som företaget har. Mm. Och då behöver ledaren verkligen förstå människorna.
Mm.
Så för en ledare är det också bra då att kanske kunna lite grann om enneagrammet som en grund för att förstå.
Vad deras drivkrafter är.
Ja. Mm.
Mm.
Ja, och så handlar det om att vara kreativ och då gäller det verkligen att koppla ur automatiken i tänkandet och tänka nya banor.
Mm.
Men för att kunna hantera komplexa problem så behöver man ju vara mera fri från sina egna begränsningar till exempel. Och kunna göra titta till exempel på den jättestora klimatfrågan vi har nu. Med massor med särintressen. Alltså ställer enorma krav på ledarskapet för att kunna lösa den.
Och då menar vi att ju fler ledare då som har jobbat med självutforskning. Och vi brukar också kalla det här för vertikal utveckling. Att man liksom... Som att klättra uppåt på en stege. Ju högre upp man kommer så får man nya perspektiv. Nya perspektiv gör att man ser helt nya sätt att lösa problem. Och därför så behöver vi ledare som har klättrat upp på den här stegen och ser de nya lösningarna. För de gamla lösningarna, de funkar inte längre.
Nej, det är så mycket vet vi i alla fall.
Ja.
Mm. Mm.
Men naturligtvis så är det här användbart och viktigt för alla människor, inte bara ledare. Och på något sätt kan man ju säga att alla är ledare. Vi leder vårt eget liv, vi kanske är en ledande figur i vår familj. Och vi kanske leder informellt eller som formell ledare i jobbet.
Mm. Absolut.
Ja, du var ju inne på det att de flesta idag är ju experter på, av något slag. Och det får ju med sig en sorts ledarroll också.
Mm. Just det, för att alla kan inte kunna den. Utan nu kan, det här är mitt kunskapsområde och nu leder jag er i den här frågan. Och så, så att alla blir en sorts ledare.
Mm.
Även i team så blir det att, ja, att de som är experter inom just den frågan då får ta.
Precis, man behöver liksom kunna växla vem som leder och är den som driver på inom olika områden när man jobbar i team.
Mm.
Och det viktigaste och svåraste ledarskapet är det personliga ledarskapet. Då. Och där kommer ju verkligen självutforskningen in då.
Mm. Och vi har ju varit inne på det både lite här och där, men om ni ska sammanfatta, vad är de positiva effekterna? Vad kan man liksom förvänta sig få ut av sitt självutforskningsjobb?
Ja, man kan säga att man blir en lugnare och tryggare människa. Man upplever inte att saker är tråkiga, utan blir mer nyfiken på världen, mer öppen för att möta nya idéer från andra och de som jag själv kommer på. Och just den här förmågan att kunna ta fler perspektiv, se fler sätt att förstå och läsa av en situation som leder till att man blir bättre på att hitta lösningar, mer kreativ.
Och för många så tror jag att det är just att man upplever att man får bättre relationer till familjen, till arbetskompisar och till vänner. Det är så mycket som påverkar relationerna. Förmågan att kunna förstå andra människor. Förmågan att kunna öppna sig. En känsla av samhörighet som man kanske inte hade innan.
Mm. Jag kan tänka mig också att man känner sig lite tryggare i världen. Man blir inte lika självcentrerad. Utan man förstår att de här reaktionerna andra människor gör, det har inte bara med mig att göra. Utan man kan slappna av lite och...
Mm.
Så känner jag i alla fall.
Ja, precis. Och avslappnade människor mår ju bättre och har säkert bättre hälsa, eller vad säger ni?
Mm. Ja, definitivt. Mm. Ja, men det hänger ju ihop.
Nej, och det vi märker är ju att antalet automatiska reaktioner som man upplever, det blir ju färre.
Mm. Så att det är också lägre blodtryck, mindre ilsk, vad heter det? Utbrott. För de som drivs av ilska. Och...
Precis, och det får ju massor med effekter rent fysiologiskt i kroppen. Mm. Om man får ner blodtryck och sådana saker.
Och ytterligare en faktor som jag tror är väldigt viktig i samhället som det är nu, speciellt för unga människor. Det är en högre grad av acceptans, att acceptera sig själv. Jag är på det här viset, men jag är bra. Många unga människor upplever att de skulle vilja vara någon annan än vad de är. Och det här gapet, det kostar ju på, alltså i form av psykisk ohälsa till exempel.
Mm.
Så att acceptera sig själv som man är och vara nöjd med det. Det är verkligen kanske den mest hälsobringande faktorn i det här med självutforskning.
Mm.
Och så får man den här boomerang-effekten att när jag har accepterat mig själv så blir det lättare att acceptera andra människor. Och det är då som relationerna funkar.
Mm.
Mm. Jättebra. Tack snälla. Det är superintressant.
Ja, vi vill ju gärna sprida budskapet om det här. Att det här är ett sätt man kan jobba med sig själv. Och att det inte är så konstigt och komplicerat. Nej. Utan att man med enkla medel kan göra framsteg.
Mm. Och det är jätteviktigt att ha ett verktyg, att ha en modell.
Mm.
Det är svårt att göra det helt på egen hand. Så att jag tror att ha lite en modell att hålla i handen, åtminstone när man börjar att komma igång, det är jättevärdefullt.
Mm.
Vi är faktiskt lite överraskade själva över hur bra det blir. Ja.
Vad härligt.
Ja.
Det känns positivt.
Ja.
Ja, när vi har... avslutande möten med våra kunder så ja, det är liksom, man blir rörd många gånger.
Ja,
och
så är det verkligen.
Vad härligt.
Mm.
Ja, och då har vi kommit fram till våra avslutande frågor som ju bara är en den här gången, för att Mona, du fick svara i förra avsnittet när vi bara intervjuade dig. Så nu har vi utsett dig, Erik, att du ska få svara på den här allra svåraste frågan. Om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då?
Då tycker jag man ska lära känna sig själv och acceptera sig själv som man är och vara nöjd med sig själv. Att vara nöjd med sig själv är en helt annan sak än att gå omkring och känna att man skulle vilja vara en annan person som man kanske inte ens har förutsättningar att bli. Att vara nöjd med sig själv, då mår man bra och man har också möjlighet att sprida positiv energi till andra människor. Och då blir relationerna bättre och man mår bättre själv.
Så sant.
Klokt. Tack så mycket.
Och om man vill veta mer om er och få er hjälp, vad hittar man er då?
Vi har en hemsida som är protea.se. Så där finns det information om oss och vad vi gör. Och just nu så har vi ju ett erbjudande där man kan prova på den här typen av coachande, utvecklande samtal som vi jobbar med i form av 3 telefonsamtal. Det kan man komma ganska långt på.
Mm.
Så att det är en möjlighet att gå in på en hemsida och hitta det. Och där kan man då anmäla sitt intresse.
Mm. Bra
spännande
tips.
Mm. Tack så jättemycket för att ni kom till Hälsosnack.
Tack för att vi fick komma.
Tack för att vi fick komma.
Tack. Hej då.
Hej då. Hej.